Jag har ju den stora innesten att vara mamma till 3 döttrar. Men Emma, jag har ett problem. Alla är ju jättegulliga, men en av mina 3 döttrar är inte så lik mig. Tror du att jag på något sätt kan liksom forma henne så att hon blir lite mer av en mini-me?
Men är utgångspunkten att du är idealet?
Nej.
Förlåt frågan, men mina barn är inte alls särskilt lika mig. Men de är ju jättebra och fina på sina unika sätt. Och på många sätt kanske det är bra också att de inte är liksom kopior av mig.
Alltså, tack Emma, för det var dit jag ville komma. Att jag tänker att det är en självklarhet att man som föräldrar inte ser sina barn som lerklumpar som man genom uppfostran ska forma, utan att barnen man får är sina egna och att en förälders roll är att bara ge den här unika individen en så bra uppväxt som möjligt. Och som sagt så tänkte jag att det var en självklarhet. Men nu förstår jag att det inte är det. För när psykiatriken Anders Hansen berättade om att genetikforskningen har visat att just vilken familj man växt upp i inte är så avgörande för vilka vi blir som personer, så har många reagerat väldigt negativt på det. Och jag har väldigt svårt att förstå varför det är så fruktansvärt. Vill man så gärna forma sina barn? Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och idag tänkte vi fördjupa oss i genetik. Och de som är vi är jag, Clara Wallin.
Och jag, Emma Frans. För det har ju blossat upp en diskussion i kölvattnet av Anders Hansens SVT-program Din personlighet. Och något som många har reagerat på är just påståendena i den här serien som handlar om genernas betydelse för att vi blir de vi blir.
DNA is the major systematic force making us who we are as individuals. Because heritability of personality traits is about 50%.
Det vi inte får reda på i programmet är att det finns en massa annan forskning som liksom avfärdar den här typen av forskning då.
Det finns så jävla mycket studier.
Det finns bara mycket studier.
It's not that your life shapes your personality. It's your personality that shapes your life.
Men vad säger egentligen genetikforskningen om hur arv kontra miljö påverkar vilka vi blir? Och vad har de här resultaten för betydelse på samhällsnivå?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. eller mer Telia som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för, inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Till vår hjälp idag så har vi Patrik Magnusson. Han är genetiker och chef för Svenska tvillingregistret. Vad menas med genetik?
Ja, det är ett ord bland många. Ordagrant kan man väl säga att det betyder ärftlighetslära, kan man säga på svenska. Och ordets ursprung är ju liksom genesis eller genesis, som är liksom, vad ska man säga, start.
Födelsen.
Ja, precis. Så att något ursprungstänk.
Föds vi som oskrivna blad?
Ja, jag gissar att du tänker på den här blank slate-teorin liksom, eller det här att vi alla har samma kapacitet egentligen. Och att det handlar om liksom miljö och det handlar om exponering, det handlar om erfarenheter som gör att man blir på ett visst sätt. Och på ett sätt så kan man väl säga det. Vi är inte skrivna på det sättet. Vi har inte varit med om något. Ett genom utan en omgivande miljö eller liksom ett system att landa i är ju ingenting. Ett genom är ju liksom bara som en text som ingen läser, om det inte finns någon läsare. Så på ett sätt kan man säga att vi är oskrivna blad när vi föds. Men ett sätt att uttrycka det är väl liksom att kvaliteten på varje blad, alltså varje enskilt blad som blir en enskild människa, är från början speciell. Det är unikt. Det finns liksom inga likadana blanka papper. Utan alla blanka papper har sina egna liksom storlekar och utsvävningar och färger och yta och så vidare. Så att det här med att om man drar det till sin spets, att vi är oskrivna blad på det sättet, att alla har samma kapacitet och alla har samma potential för allting. Det stämmer ju definitivt inte. Vi är verkligen som unika bilmodeller. Som alla har liksom starka och svaga sidor och man vet inte riktigt från början vad som är starkt och vad som är svagt.
Har du sett Anders Hansens nya serie, Din personlighet?
Ja, jag har sett i alla fall de delarna som handlade om arv och miljö.
If in the maternity ward at the hospital, the wrong parents took you home and you're raised with different parents, different family, different school, different friends, different jobs, different life. How similar would you be? And the answer is very similar.
Vad tyckte du om programmet?
Jag tycker att just det här med hur Anders Hansen förklarar arv och miljö är det bästa och mest vetenskapligt förankrat som han typ någonsin har gjort. Så därför är det ju extra intressant att det är just det här som han har fått så mycket kritik för.
Med sitt lika trevliga och tvärsäkra tilltal är SVT-satsningen Din personlighet aktivt fördummande. Programledare Anders Hansen går vilse bland DNA och självgodhet, skriver Michaela Blomqvist i Göteborgsposten. Och Petter Larsson beskriver programmet som darwinism för dumskallar i Sydsvenskan. Ingen av byggstenarna i Hansens tes är av bohuslänsk granit. Men de hänger ihop till en berättelse som är lätt att sälja, i synnerhet en tid där de vetenskapliga arvtagarna till de biologiska förklaringsmodeller som kortvarigt bannlystes efter förintelsen åter är på frammarsch. Det sker hand i hand med konservativa partier och idéströmningar som alltid dragits till biologiska förklaringar av sociala fenomen. Och i podden Stormens utveckling har det låtit så här.
Han kan titta på allt som finns, alltså typ introverta människor, ondska, ADHD, dåligt självförtroende till exempel. Mm. Och alla de sakerna, anledningen till att alla de finns är evolutionen. Alltså att det har varit evolutionärt gångbart på något sätt. Så kan han förklara allt.
Alla var liksom en smurf på savannen som behövdes. Introvert smurfen, dåligt självförtroende smurfen. Alla behövdes för gruppens överlevnad. Man kan alltid förklara det så liksom.
Ja, precis.
Hur har då synen på arvets respektive miljöns betydelse förändrats över tid?
Ja, jag tror generellt sett kan jag tänka mig att så länge vi har haft ett medvetande och ett tänkande så tror jag att det har varit oundvikligt att folk har reflekterat över att avkommor ofta blir liksom lite lika sina föräldrar. Och att släktingar ofta delar drag. Sen liksom vilka drag det är, det varierar från familj till familj. och vilka delar av en förälders personlighet eller egenskaper som man som avkomma får ta del av. Går liksom inte att förutsäga. Det varierar, men det finns liksom hela tiden en korrelation eller en grad av likhet mellan föräldrar och avkomma. Så att det tror jag är någonting som har varit svårt att missa.
Sunt förnuft
liksom. Ja, liksom, eller sånt som man har bara accepterat det. Men sen att det liksom är kanske en välbyggda föräldrar som får en riktig klenis till barn. Eller tvärtom. Eller att det är liksom, som man brukar skämta om, såna här skönhetsdrottningar och prinsar får liksom fula barn. Eller fula föräldrar får väldigt vackra barn. Det händer ju. Men det är vanligare att snygga föräldrar får snygga barn.
Just det.
Så tänker jag grundmässigt. Och om man går tillbaka i historiken och sådär och tänker på de gamla grekerna och sådär. De tänkte mycket genetik. Men de fattar inte hur det funkar och så. Men just att det fanns någon typ av substans som man hade med sig från början och som man fick av sina föräldrar. Och framförallt sin pappa, tänkte man. Jag tror det var många som trodde att liksom allting kom via liksom spermierna. Det var någon slags vätska som sprutades in och som hade liksom någon typ av samlade krafter från liksom den kroppen som de här könscellerna kom ifrån. Men det är liksom gamla grekerna, och det finns ju väl beskrivet hur de liksom tänkte kring någon typ av arv.
När jag gick gymnasiet var det inte många lektioner som fick mig att känna att världen var vacker. Historia handlar ju väldigt mycket om människors grymhet och är som bekant blodig. Fysiken var helt obegriplig för mig, och språk, visst, det var bra att kunna, men det var inte något som liksom väckte något i mig. Men det fanns ett viktigt undantag. När jag gick upp för alla trappor i Blackebergs gymnasiums ljushall till högsta våningen där biologisalarna låg, visste jag att om en timme när lektionen är slut kommer jag komma ut här igen och se på världen på ett nytt, lite mer fascinerat sätt. För när jag satt där på biologilektionerna blev jag verkligen hänförd när jag fick lära mig om ekosystemens intrikata samspel, arternas specifika nischer och hur genetiska olikheter inom en art ökade dess överlevnadschans. Och det var just därför som jag också på universitetet började läsa biologi, utan någon direkt utkristalliserad plan vad jag skulle göra med den kunskapen. Och min kärlek för biologin blev inte direkt mindre av det. Livet och allt som har med det att göra är fortfarande det som gör världen vacker, tycker jag. Så därför blir det så bakvänt för mig när jag på kultursidorna kan läsa att biologiska förklaringsmodeller till mänskligt beteende är ondskan själv. Och den ondskefullaste komponenten av alla i detta mörka forskningsfält biologin är ju såklart genetiken. Men egentligen kanske inte är så konstigt att just genetiken ses som så ondskefull. Genetikens fader heter Gregor Mendel, en österrikisk munk som genom att korsa ärtsorter framlade den första teorin om hur egenskaper är nedärv. Så du vet ju att han höll på korsade blommor av olika färg, eller hur, Emma?
Mm.
Minns du någonting om det?
Nej.
Sov du?
Ja, gjorde sudoku.
Men de var väl lila, tror jag, blommorna.
Jag minns inte färgen.
Ja, jag tror det var lila. Och då kunde han se att det här är en lila och en vit blomma. När jag korsar dem, då blir alla lila. Och sen när de som har korsats med varandra, de här lila blommorna, sen korsas med varandra igen, då blir en vit och tre lila.
Så han förstod det här med liksom dominanta och recessiva anlag?
Han inte bara förstod det, han myntade termerna. Så otroligt smart att han kunde förstå allt det här som faktiskt håller än idag. Det är inte så att han satt med något mikroskop, han höll på med blommor. Men hur coolt, som jag då, som är fascinerad av biologin, kan tycka det här var, att han lyckades få fram, så var det inte så att det blev något stort genomslag när han presenterade den här ärftlighetsforskningen i artikeln Försök med växtbastarder 1865. Men en annan persons forskningsfynd, eller kanske snarare tankar, som däremot fick väldigt mycket genomslag 6 år tidigare, var Charles Darwin med sin Om arternas uppkomst, där han ju beskrev evolutionsteorin. Men en sak som Charles Darwin själv hade lite svårt att få ihop med sin evolutionsteori var ju så här, aha, men just de här fördelaktiga egenskaperna då ärvs vidare, varför späds de ju inte ut? Han visste ju inte hur det gick till rent praktiskt när egenskaper fördes vidare från generation till generation. Och trots att Mendels artikel där Charles Darwin hade kunnat få en förklaring till hur just de här egenskaperna ärvs vidare, så var det ingenting som han nåddes av. Det fanns liksom ingen kommunikation dem emellan. För ärftlighetsläran fick inget egentligt genomslag förrän början av 1900-talet. Och första gången ordet genetik omskrivs i DN är 1917 på det här sättet. Vid det sammanträde som Svenska sällskapet för rashygien hade igår på Läkaresällskapets sal höll direktör Harry Federley, docent i genetik vid Helsingfors universitet, föredrag om ärftlighetsforskningens resultat tillämpade på människan. Och den här artikeln handlar om att ärftlighetsforskning hittills främst handlat om liksom växter och djur, men nu är det hög tid att börja tänka på människor också. Ur rashygienisk synpunkt är det vida mera betydelsefullt att erhålla kunskap om nedärvningssättet för en mängd anomalier, särskilt sådana som kunna förorsaka rasande degeneration och undergång. Man oroade sig då bland annat för kortfingrighet, mångfingrighet och svag syntet, som man då såg som recessiva anlag som kunde ärvas vidare och blomma ut. Vad tycker du om rashygien, Emma?
Ofräscht.
Mm. Och det skulle mäta skallar, det skulle tvångssteriliseras och det skulle liksom föras i bevis varför den vita rasen var överlägsen. Det är ju supervidrigt. Och hela rashygientänket nådde ju sin kulmen med Hitler. Så det är inte så konstigt att man då efter andra världskriget ville bara glömma bort alla de här idéerna och börja fokusera mer på miljön. Så genetiken har ju definitivt använts i ondskefulla syften. Men att på det liksom förneka att genetik ens skulle vara en grej, det tycker jag är att ta det lite långt.
Och nazismen bygger ju också på en liksom total feltolkning av vad genetik egentligen innebär.
Ja, att ha förståelse för hur egenskaper ärvs vidare är väl något helt annat än att nu ska vi liksom mejsla fram någon skapelsens krona.
Hur kan man studera arvet och miljöns betydelse med hjälp av tvillingar?
Ja, det kan man göra. Om man tar den enklaste tänkbara tvillingmodellen, så samlar man ihop enäggstvillingar. Och så slås man av, shit vad lika de är varandra. Och så tänker man, varför då? Och sen tar man reda på att ja, de är ju kloner. Och om då genetik spelar roll för någonting, ja, då är det i sig ett belägg för att genetik, liksom, alltså bara det att enäggstvillingar som är genetiskt identiska, de blir likadana, typ. Ja, är det så, ja, då är det man studerar genetiskt. Så att det är en väldigt, väldigt enkel, ett sätt att använda tvillingar. Sen har ju det förfinats. Man tar en annan då som är väldigt informativ men samtidigt har sina problem. Det är ju sådana här enäggstvillingar som har vuxit upp isär. För att om de då har skilt så tidigt i livet, inte fått umgås med varandra, kanske vuxit upp i olika delar av världen med väldigt olika förutsättningar, med helt olika familjer, inte känt till varandra. Och sen så av då diverse skäl så återförenas de. De kan med hjälp av internet hitta varandra eller göra sina familjetester. Ja, det ser ut som du har skickat in det här provet förut men från en annan del av världen. Och så är det deras enäggstvilling och så får de reda på det. Det förekommer ju ganska frekvent.
Jaså?
Ja, alltså det finns massor med sådana exempel som har beskrivits och som är extremt talande kan man säga. Som enskilda case reports liksom. Därför att trots då att de har vuxit upp på väldigt olika delar av världen och inte känt till varandra, så har de blivit liksom märkligt lika varandra. Med avseende på alla möjliga grejer. Så alltså beteende, livsstil, maner. Och det är ju då i sig extremt, vad ska man säga, informativt, sådana case reports. Men det är farligt, därför att man vet ju inte hur representativa de är. Det kan ju finnas enäggstvillingar som är inte alls lika lika varandra, men de blir ju aldrig något tv-program om. Så att det finns ett spektakularitetsbias i detta. Därför att det finns liksom ett medialt värde i att uppvisa någonting som är slående. Och det behöver inte vara representativt, kan man säga. Så att man har använt den modellen och den har funkat bra och vi har lärt oss mycket av det. Men det som har istället gjort, det som har liksom tagit riktigt skruv, det är ju att man jämför enäggs- och tvåäggstvillingar som grupper. Och man jämför dem liksom inte medelvärdet mellan de här två, utan man jämför inompars-korrelationen. Så liksom tendensen att vara lika sin kotvilling, är den mycket större bland enäggstvillingar än bland tvåäggstvillingar? Ja, då säger det någonting. Därför att båda de här grupperna har vuxit upp tillsammans, de har vuxit upp som syskon, de är lika gamla, födda samma dag, bor i samma familj och så vidare. Men systematiskt så är enäggstvillingar mycket mer lika varandra. Då kan man liksom matematiskt modellera de här korrelationskoefficienterna och komma fram till ungefär hur stor del av variansen eller skillnaden mellan personer som beror på den här primära genetiska koden.
Så det kan vara liksom hur ofta båda tvillingarna drabbas av en sjukdom eller att de har en viss typ av egenskap?
Precis, så konkordansfrekvenser till exempel. Det är givet att den ena har Alzheimer, vad är sannolikheten att den andra också får Alzheimer? Då är den förhöjd ju liksom. Om man har en enäggstvilling som har fått Alzheimer, då höjs risken för den andra tvillingen också jättemycket. Och det beror ju på genetik liksom. Så det är ett sätt. Eller om man tar någonting kvantitativt som kroppslängd, ja då är den genomsnittliga skillnaden i kroppslängd mycket mindre för enäggstvillingar än för tvåäggstvillingar. Och det är liksom korrelationskoefficienter kan man säga som man kan modellera matematiskt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. Clara, visste du att det kanske är tvillingforskningen vi har att tacka för att vi sitter här i studion idag med varsin kopp kaffe?
I sånt fall känner jag att jag inte tackat tvillingforskningen nog. Det är ju fantastiskt. Kaffe i livet.
Eller hur? För det var nämligen en välkänd historisk svensk som utförde det som ibland kallas för den första kliniska prövningen. Kan du gissa vilken denna kända svensk var?
Nobel.
Nej, det var ingen annan än Gustav den tredje.
Va?
Känd bland annat från A-kursen i Halloween. Han älskade ju maskerad så mycket att det ledde till hans död. Men något som han faktiskt inte älskade alls lika mycket som han älskade maskeradbaler, det var kaffe.
Mm-hmm.
Precis som sin far Adolf Fredrik var Gustav den III en motståndare till kaffedrickande. Och han trodde att det var ett hot mot folkhälsan.
Och så ville han föra det i bevis.
Exakt. För Gustav den III var ju ändå så pass smart att han insåg att han faktiskt också måste bevisa att kaffe var farligt.
Dödligt till och med kanske.
Därför så sägs det att han utförde det som brukar kallas Gustav den IIIs kaffeexperiment. Och det här ska då ha ägt rum i slutet av 1700-talet.
Var det så att han lät en tvilling dricka kaffe och en inte?
Kungen gav order om att man skulle utföra ett experiment med hjälp av ett par identiska tvillingar.
Jag är jätteimponerad.
Eller hur?
Ja, just att istället för att bara, vi tar två random dudes, en dricker kaffe, en inte. Utan de förstår att man måste liksom jämföra två så lika exemplar som möjligt. Otroligt.
Otroligt. Slutet av 1700-talet. Båda de här tvillingarna hade dömts till döden. För brott som de hade begått. Men,
så då gör ingenting om kaffe är dödligt?
Nej, men du vet, man har ju faktiskt använt i USA också fångar som är liksom on death row för olika typer av ganska hemska vetenskapliga experiment.
Det visste jag inte.
Mm. Men det gjorde man också i Sverige på 1700-talet tidigare.
Men trevligt att få förgylla sista dagen i livet med lite kaffe.
Mm. Men det blev faktiskt en hel del dagar kvar i livet på de här tvillingarna. Kungen benådade de här tvillingarna och deras domar omvandlades till livstidsfängelse under förutsättningen att de skulle medverka då i det här experimentet. Det här experimentet gick ut på att en av tvillingarna skulle dricka 3 kaffekannor och den andra skulle då dricka samma mängd te varje dag i resten av sina liv.
Det är också helt otroligt att de förstod att så här, man kan inte ha en dricker kaffe än inte göra det. För det kanske är att dricka varmdryck. Det förstod de också.
Ja, men verkligen. Sen, vad tänker du om 3 kaffekannor om dagen? Det är rätt mycket.
Ja, det var lite överkant.
Men de skulle ju ha dött annars, så det kanske ändå är ett bättre alternativ.
Speciellt på sättet man blev avrättad på den tiden. Att man så här, får löpa gatlopp typ och bli spottad på och sen ta sig till gallbacken. Det är ju inte så kul.
Det mesta är bättre än det, inklusive 3 kannor kaffe om dagen. Vad tror du då om de här resultaten, Klara?
Jag tror båda fick rätt så aktiv blåsa. Men att kaffedrickaren blev lite hispigare och hade svårare att somna på natten.
Enligt de källorna som jag har tagit del av, och det kan vara värt att nämna också att det finns lite så här tveksamheter i liksom hur sann den här berättelsen är. Men jag väljer att tro på det här. Den tedrickande tvillingen dog först vid 83 års ålder. Och det här var ju långt efter Gustav den IIIs död som då skedde 1792. Mm. Men den kaffedrickande tvillingen, han blev ännu äldre. Men exakt hur gammal han blev, det är faktiskt okänt eftersom båda läkarna som utsågs av kungen för att övervaka den här studien, han dö före honom. Så han överlevde liksom de alla, tvillingbrorsan, kungen och båda de här två läkarna. Och kaffe då hade man tidigare försökt förbjuda gång på gång i Sverige, men det här förbudet hävdes då år 1823 och sen så blev kaffe en av de mest konsumerade dryckerna i Sverige. Och Sverige har sedan dess också varit ett av de länder i världen som har högst kaffekonsumtion per capita.
Otroligt.
Solskenshistoria, va?
Ja, verkligen.
Och du och jag, vi är ju väldigt imponerade av den här forskningsstudien. Men det kan ju vara värt att nämna också att det är många som påpekar att den här studien inte uppfyllde kanske då den moderna vetenskapliga standarden eller de etiska riktlinjerna som finns idag. Och det kan ju också vara svårt att dra några liksom jättesäkra slutsatser utifrån just de här liksom enskilda individerna.
Jag kan ju säga, hade du berättat om det här är en studie som vi bedriver just nu på KI med exakt det här upplägget, då hade jag inte varit haft samma imponerad, utan jag tänker mer hur fint de jobbade för den tiden.
Ja, och jag tycker man ändå utifrån just den här berättelsen kan dra slutsatsen att kaffe är i alla fall bättre för hälsan än maskerader. Vilka andra metoder än just den här tvillingmodellen används för att studera genernas betydelse för våra egenskaper eller vår risk för olika sjukdomar?
Ja, det finns en hel bunt faktiskt, men om man tar några såna här icke-molekylära metoder som man kanske inte tänker på, men alltså där man bara statistiskt behandlar data, så är ju adoptionsstudier en mycket intressant sån modell. När folk blir adopterade, om man då som i Sverige har register som faktiskt finns över vem har blivit adopterad, till vem har den personen blivit adopterad och vem var dess biologiska föräldrar och biologiska syskon, så kan man med våra register som finns i Sverige, flergenerationsregister till exempel, så kan man då få göra korrelationer. Hur är det mellan den biologiska föräldrabarnrelationen? Är den svagare på grund av att barnet stack därifrån? Eller är den lika stark? Och hur är det med korrelationen mellan adoptivföräldrarna som barnet kommer till och som inte har någon biologisk länk, men som då har blivit uppfostrad i den miljön istället? Hur mycket bidrar det till att de blir lika varandra? Det är en bra modell. Och den säger typ exakt samma sak som tvillingmodellen. Den säger, om man tittar på en sån sak som BMI, alltså hur tjock man är i förhållande till hur lång man är, och så använder man mönstringsdata. Så den biologiska pappan till ett barn som inte har vuxit upp med den biologiska pappan, de har samma korrelationskoefficient ungefär som vanliga föräldrar-barnpar har. Medan då den här adoptivföräldrarna och dess icke-biologiska adoptivbarn, de har nästan ingen korrelation alls på BMI. Trots då att de har liksom vuxit upp i samma familj. Så det säger någonting om att liksom frukostvanor och matvanor och mamma som är en bullmamma eller inte en bullmamma, det spelar mycket, mycket mindre roll än vad man kan tro. Och det är nästan märkligt att det är på det sättet.
Ja, det känns ju ganska kontraintuitivt. Mm. Men visst är det här någonting som man har kunnat se generellt i adoptionsstudier, att just den här hemmamiljön där vi växer upp, att det inte har så stor påverkan på våra egenskaper?
Ja, både det och den här med säruppfostrade tvillingar, det är ju ett ändå starkare experiment. Liksom, att det, de blir likadana ändå, trots att den ena har vuxit upp i Nordnorge och den andra har vuxit upp i liksom södra Kalifornien. Under helt olika levnadsförhållanden.
Vi vet idag att många med ADHD har ett belöningssystem i hjärnan som fungerar annorlunda. Och vi vet också att ADHD är ärftligt. Så varför föds vissa med ett belöningssystem som ställer till problem?
Det finns dock viss kritik mot Anders Hansens nya serie som jag ändå håller med om. Det är ju det här att Anders Hansen har lite av en övertro på att alla våra svagheter egentligen beror på evolutionär adaption. Och att de i en historisk kontext varit positiva för vår överlevnad.
Jag har tänkt mycket på det och så har jag insett att om de här dragen bara ställt till elände, ja, då hade de försvunnit historiskt. På samma sätt som att ineffektiva hjärtan och lungor försvann. Kan det vara så att det vi kallar ADHD har varit livsviktigt under vår historia?
Och just att man får komma ihåg det här att evolutionen har inte gjort oss perfekta, bara tillräckligt bra för att överleva. Hur kommer det sig att vissa egenskaper som i hög grad är ärftliga, som till exempel BMI och autism, ökar i förekomst trots då att BMI eller autismgenerna inte plötsligt börjar öka?
Ja, det är ju en sån här många gånger, haha, titta här, kroppslängden har minsann ökat jättemycket. De senaste decennierna, nästan linjärt, har vi blivit längre och längre i Sverige, till exempel på mönstrande män. Så här, det här, du som är genetiker, hur förklarar du det? Och då är det ju så att heritabilitet, kroppslängd har hög heritabilitet. Jättestor andel av variationen varför vissa blir korta och andra långa som kan tillskrivas de här genetiska faktorerna. Men det är så att heritabilitet räknas i en miljö med vissa betingelser. Och ändras de betingelserna, ja, då kan medelvärdet mycket väl ändras. Så alltså tillgång till energi till exempel. Hur många dagar av en persons uppväxt är under svält? Den andelen svältdagar har antagligen minskat linjärt också över tid. Därför att vi har blivit mycket effektivare på att producera näringsrik mat och tillgången till hamburgare finns överallt och sådär. Och det är ju en förklaring till att medelvärdet ökar i kroppslängd i populationen, trots att generna är de samma. Däremot så är ju spridningen hela tiden, alltså spridningen i kroppslängd, den är ungefär lika stor hela tiden. Det är bara ett medelvärde, hela fördelningen flyttas lite grann uppåt över tid.
Så de längsta kommer ändå vara längst och de kortaste ändå kortast?
Ja, av de genetiskt längsta kommer vara längst och de genetiskt kortaste kommer vara kortast. Det är precis samma utsträckning. Och det gäller ju även för BMI. Och det är ju också intressant. Hur fasen kan BMI vara heritabelt på samma sätt i liksom länder där det knappt finns mat? Och då kan man tänka sig att det är samma sak där då, att då är det bara kanske lite andra gener som avgör. Men det är fortfarande gener som avgör vem som blir en knubbig person och vem som blir en tunn person. Liksom.
Och med autism så är det också den här normalfördelningen, fast att man har liksom ändrat var man lägger liksom tröskelvärdet.
Exakt, det är nästan ett bra kontraexempel. För det är inte så att medelvärdet egentligen har ökat, utan det är bara tröskeln. När sätter vi en diagnos? Och på vilka grunder och varför gör vi det? Liksom. Så att där finns ju till och med evidens för att förekomsten av autistiska drag har typ varit konstant hela tiden, medan då förekomsten av autistisk diagnos har ökat med faktor 100. Det är en helt superstor ökning liksom. Det var ju liksom någon bråkdel av procent tidigare, och nu så är det liksom uppe i 5% kanske.
Vad menar man egentligen när man säger att hälften av vår personlighet beror på gener?
Ja, det här är ju en väldigt svår fråga egentligen, därför det är himla svårt att förklara.
För det slängs ju med det i till exempel underhållningsprogram nu.
Absolut, absolut. Och det faller ju tillbaka på måttet heritabilitet, ärftlighetsgrad. Och om jag ska försöka förklara det, så är det liksom, det finns ju massor med faktorer som gör att vi blir olika varandra. Och de är många. Och den summerade effekten som finns i ett samhälle av alla faktorer, det finns en massa faktorer som verkar. Om man använder till exempel tvillingmodellen, så kan man liksom försöka dra isär vilka av alla faktorer som finns är egentligen genotyper. Och om man då summerar just inte bara antalet utan den faktiska nettoeffekten av de här faktorerna, då är det egentligen hälften av all summa effekt av alla faktorer som finns kan man tillskriva genetisk variation som ärvs över generationer.
Som kan gå via miljöfaktorer också.
Ja, de kan gå, ofta går de ju via någon typ av, jag menar, det är ytterst sällan generna bara rakt upp och ner verkar och påverkar sjukdom. De måste påverka på något sätt. Och då är ju det liksom metabolism eller molekylkoncentrationer eller någonting annat som ofta går att påverka med mediciner eller andra miljöfaktorer också.
Vad inkluderas då i de övriga 50%, alltså begreppet miljö?
Ja, det är exakt allt som inte är genotyperna. Så det är liksom definitionen, det är liksom resten.
För många tänker ju att det är typ hur ens föräldrar behandlar en och sådana saker. Men det är allt från hur det ser ut i liksom livmodern till miljögifter, vilken typ av utbildning man får och så.
Ja, vilken typ av utbildning man får beror ju ofta på vilken skolbarhet man har. Eller på att säga, nej, men hur lätt man har för sig i skolan till exempel. Som ofta är genetiskt, eller som i hög utsträckning är genetiskt betingad.
Men vi säger att utbildningssystemet i ett land.
Ja, fast man räknar ju heritabiliteten i en population. Så att det är en part of the puzzle i sig själv. Men däremot så tror jag att det man ofta glömmer bort är liksom stokastiska saker. Alltså slump. Det som inte, ja, exakt. Mm. Det är liksom verkligen det är verkligen det som är att du råkar göra den här sliding door-tänket. Det är liksom otroligt viktigt. Och det tror jag många människor kan liksom tänka så här, shit, tänk om jag inte hade pratat med den här personen. Då hade jag aldrig få träffa den här personen som i sin tur gjorde att jag började studera det här, som gjorde att jag blev en känd konstnär. Eller whatever. Alltså att det är just de här, vem du råkar bli satt bredvid i klassen. Är det liksom klassens busfrö eller klassens plugghäst? Sådana grejer har potentiellt enorm effekt. Alltså så otäckt stor effekt. Så att man vågar knappt tänka på det. För då blir man ju livrädd och leva ett liv överhuvudtaget. Men det måste vi göra. Liksom. Men just de här stokastiska effekter, slump, och till dem hör ju också, om man nu tar cancer, det är ju att ha otur i celldelningar och mutationer som sker då. Det är ju liksom jätteviktigt för vem som drabbas av cancer och vem som inte drabbas av cancer. Och mycket, mycket svårt att göra det, någonting åt att förutsäga.
Märkligt nog så visar alltså forskningen att den del av miljön som formar oss inte är föräldrarna, utan slumpen. Föräldrarna har däremot ganska liten påverkan på vår framtida personlighet.
Jag hade inte suttit här idag om det inte vore för att det regnade på Roskildefestivalen 2007.
Berätta.
Det var det regnigaste Roskildet i festivalens historia.
Var man lersörja hela...
Det var typ en sjö. Oh, folk rodde med såna här så upplåsbara båtar. Och det var liksom räddningsorganisation, eller typ Röda Korset slog larm om att det var jättefarligt. För folk kunde bli fulla och ramla och drunkna.
Ja,
liksom.
Det är klart.
Ja, så att jag lämnade festivalen. Och då hade jag en studentlägenhet i Lund, så åkte jag dit. Och sen hittade jag någon tågbiljett. Och som sen tog mig hem till Stockholm där jag skulle vara resten av sommaren. Och då hamnade jag bredvid en riktig snackpåse.
På tåget.
Ja, som ägnade den här 5-timmarsresan åt att prata om hur otroligt det var på studentradion, Radio AF. Och jag var så här, nej, det är inte för mig. Men han sådde väl något frö. Och så efter sommarlovet så gick jag till radion och blev jätteengagerad där. Och jag har aldrig träffat den här radioälskaren sen dess. Alltså han var tokig i Radio AF, men jag såg honom aldrig igen.
Men du tänker inte att liksom, även om du inte hade träffat honom så skulle du på något sätt liksom letat dig åt det här hållet ändå?
Jag tror jag skulle ha gjort något kreativt, men det hade absolut inte behövt vara radio.
Men du läste biologi då, men du tror inte att du skulle ha blivit biolog?
Nej.
Nej. Vi har varit inne på det lite tidigare, hur man ibland misstolkar vad som egentligen beror på arv och vad som beror på miljö. Till exempel då, föräldrar som läser för sina barn, de får ju barn som själva tycker om att läsa. Det tolkas ju ofta som ett bevis på att miljön spelar roll. Men vad tänker du om det?
Ja, det är ju inget bra bevis, kan man säga. Det är ju en observation. Föräldrar som läser för sina barn får barn som gillar att läsa. Det är liksom observationen. Men att därifrån dra det till att, aha, jag tolkar det som kausalitet. Läs för dina barn.
Vilket det, vi ju ser hela tiden.
Ja, det, absolut. Och det gör vi alla. Vi tenderar att ofta tolka in någon slags orsakssamband bakom alla möjliga korrelationer. Så det är ju en svårighet. Men det är väldigt troligt liksom att det här sambandet som vi ser mellan generationer när det gäller till exempel läsvilja, att den i hög utsträckning är beroende på genetiskt arv. Att har du föräldrar som gillar att läsa för sina barn? Har du barn som gillar att bli lästa för? Ja, båda de grejerna är ju tecken på att det finns genetik i den här familjen som är av den här typen, som gör att folk gillar att koncentrera sig på text. Vilket ur ett biologiskt perspektiv är ganska bizarrt egentligen. Att man gillar fantasi, man gillar samtal, man gillar liksom berättelser och gillar... Alltså, ja. Och det har man visat att det är liksom i hög utsträckning förklarar ju det här sambandet. Med, så att, men det som skulle behövas om man vill, om man har någon lust att ta reda på om det finns kausala effekter av att läsa för barn, då skulle man kunna ha till exempel en tvillingstudie. Nu tror jag det är väldigt svårt att genomföra, men där man liksom randomiserat, skulle randomisera den ena tvillingen till att bli läst för och den andra får inte en enda bok läst för sig.
Det låter oetiskt.
Det låter oetiskt kanske. Men det skulle vara intressant att se om det har någon som helst effekt.
Du tror inte det?
Ja, jag menar, det jag vet är ju att om du låser in ett barn och inte får exponera för någonting, då är ju effekten mycket stor. Det är verkligen farligt att göra. Du måste liksom låta barn och individer exponeras. Liksom. Det tror jag är en jätteviktig sak i samband med uppfostran.
Jag läste ju beteendegenetik under min forskarutbildning och jag måste ändå säga att de här kunskaperna som jag fick där, de förändrade min syn på allt. Och särskilt en period på året blir det jättetydligt. Gissa.
Sommaren.
Sommaren, när det vankar sommarprat.
Nu sitter jag här i studion på Radiohuset och tittar ut över ett vackert sommarsverige. Och jag tänkte berätta lite om vem jag egentligen är och vad som har präglat mig och drivit mig innan ni fick läsa om mig i kvällstidningarna.
För jag köper liksom inte längre påståenden som man ofta hör i sommarprat om att det är böckerna i barndomshemmet som har orsakat en persons framgång. Eller att någon har fått en psykisk sjukdom för att föräldrarna var så elaka, utan då tänker jag på en gång istället att ja, men deras föräldrar då, att de betedde sig så här dåligt, det kanske var för att de själva led av psykisk sjukdom. Och jag tycker liksom generellt när man tar del av populärkultur och den allmänna debatten så slås jag mycket av just det här att man fokuserar så mycket på olika typer av liksom kausala miljöfaktorer och att vi liksom ständigt marineras i de här berättelserna.
Och om man inte hittar ett trauma i sin egen barndom som då kanske förklarar ens vrede eller vad kan det vara, så kan man ju hitta det hos en morfar.
Personen som det här stora urtraumat utgår ifrån. Du som har jobbat med de här frågorna under lång tid, hur ser du på människan? Liksom, vad utgör egentligen individen? Vad är vår kärna?
Som genetiker är man ju frestad att säga genomet. Men det gör jag inte, utan det är ju verkligen den produkt som blir av att man har en planritning i generna som får vandra genom ett liv ett samhälle och formas i liksom samspel med omgivningen. Och alla människor är ju unika. Enäggstvillingar blir ju också unika. De har ju inte identiska upplevelser. Och speciellt om de bor tillsammans och lever ihop, så tror jag de aktivt kanske fjärma sig lite grann från varandra, just för att bli tydliga i sin egen identitet. Ja, det är väl vad jag kan säga om vad en människa är.
Det här att uppväxtmiljön, alltså miljön i hemmet, inte spelar så stor roll. Innebär det att man liksom kan behandla sina barn lite hur som helst utan att det får några konsekvenser?
Nej, inte hur som helst. Jag tror att det är väldigt viktigt att behandla sina barn väl. Och med det menar jag att man låter dem blomstra ut. Man låter dem bli som de vill bli, och att man, visst, man kan försöka hålla ramar eller att det inte ska liksom dra iväg för mycket. Men just den här öppenheten och en tillåtande attityd som förälder tror jag är väldigt god, om det är möjligt. Sen finns det säkert personer som växer upp och som blir så stökiga som man måste sätta ganska tajta ramar. Men just det här att heritabiliteten ser ut att vara mycket viktigare än familjemiljö. Att dra det till den slutsatsen att föräldrars uppfostran inte spelar någon roll, det är ju fel alltså. Därför att det är bara det att det är ganska ovanligt att vara en riktig svinig förälder.
Alla, eller det är liksom, Josef Fritzl.
Ja, det får Josef Fritzl, och det är liksom, it makes no sense att behandla din avkomma på ett superdåligt sätt. Det är liksom, det händer ju förstås. Om inte annat av psykiska sjukdomstillstånd eller drog som gör att man inte är sig själv. Sådär. Men som tur är det ju förhållandevis ovanligt. De allra flesta vill sina barn väl, och de flesta förstår att det innebär att man ska låta dem blomstra.
Jag kan tycka det är väldigt skönt att inte se sitt föräldraskap som någonting som då kommer sätta stora avtryck på hur mina barn bli som personer.
Nej, men ibland så hör man ju till exempel att man får aldrig på något sätt kommentera barnens prestationer. Man ska inte säga till ett barn vilken fin teckning.
Nej, för då blir de... var det kul att rita teckningen.
Ja, för att annars blir ens barn liksom helt förstörda och skadade för livet. Det är väl ganska skönt att kunna tänka att ja, men det kanske inte spelar så himla stor roll om jag någon gång säger fel sak till mitt barn. För så länge jag ger dem liksom ett tryggt hem, jag ger dem mat och gör det man kan för att se till att de tar sig igenom barndomen med hälsan i behåll, så kommer jag ändå ha gjort ett ganska bra jobb.
Du har precis tagit A-kursen i genetik, och jag vill verkligen, verkligen rekommendera överkursen på torsdag i samma ämne.
Patrik Magnusson är ju faktiskt fantastisk på att förklara de här sakerna på ett lättbegripligt och underhållande sätt.
Snudd på lika bra som Nils Broberg, min gamla biologilärare på Blackebergs gymnasium. Och ta vår tenta på vår Instagram, akursen_podd.
Ja, den släpps på tisdagar nu för tiden. Och om du är snabb med alla rätt så har du chansen att bli utnämnd till bäst i klassen.
Följ oss i din poddapp, och det här avsnittet spelas in på Beppo. Hello.
Hey.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.